När och hur ska Europa prata med Putin? Och vem är bäst lämpad att pressa den ryska presidenten? Är det en Merkel, en Stubb eller Juncker? Anfallskriget mot Ukraina är inne på sitt femte år och i Europa går åsikterna isär om hur kriget ska nå ett slut. Här i Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, de europeiska kontakterna med Moskva har varit frusna länge och de amerikanskt ledda fredssamtalen har inte lett till något genombrott och Washington börjar tröttna. Vad gör Europa då? Ja, för att komma närmare ett svar så har jag, som heter Katarina Spore Gustafsson, med mig Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Fredrik Wadström, Rysslandskorrespondent och Fredrik Löjdqvist som chef vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet, som också tidigare jobbat som diplomat i bland annat Moskva. Hallå på er tre.
Hej, hej.
Hallå, hallå.
Ja, men Fredrik, om Wadström, nu ska jag hålla isär er så det kanske blir lite efternamn i den här podden. Wadström, Fredrik, för att börja med dig då. Vi vaknar ju den här morgonen den 2 juni till rapporter om omfattande ryska attacker mot Ukraina som skett under natten. Och attackerna mot huvudstaden Kiev, de har ju också fortsatt under morgonen här när vi spelar in. Flera är dödade och många skadade. Alltså, är det här någon sorts eskalering som vi ser nu?
I grunden skulle jag säga att det inte är det, annat än i retoriken. Mm-hmm. Alltså ryssarna i form av Kreml, Putin, hökarna som är ute och gör utspel vill ju gärna framställa det som att nu tar vi med hårdhandskarna. Men om vi följer de här bombkampanjerna sedan hösten 2022, när det ju faktiskt var att de började aktivt med drönar och robotattacker mot ukrainska städer och inte minst huvudstaden Kiev, så har det sett ut så här. Det går några dagar, ibland går det någon vecka och så kommer det nya attacker. Ibland är det ganska stora attacker, ibland är det väldigt stora attacker. Det som väl är en eskalering är att Ryssland verkar inte riktigt bry sig längre om att framställa det hela som attacker mot infrastruktur eller militära mål. Nu är det ganska öppet en bombning av civila och av civilbefolkningen i städerna. Mm.
Men det här då, är det tecken på en pressad Putin eller det är också oförändrat på något sätt?
Alltså det är ett tecken på att Ryssland inte har kommit på så många andra vägar att gå i det här kriget. Alltså fronten står still och det som rör sig snarare i negativ riktning för Ryssland. Även om det inte är så mycket så har ju Ukraina lyckats få grepp om flera frontavsnitt och också börjat komma åt rysk logistik bakom fronten med en slags medeldistansbeskjutning som vi inte har sett tidigare. Och där har ju ryssarna än så länge inte kommit på riktigt hur de ska göra. Vi ser att Krim är under väldigt hårt tryck och landremsan från ryska gränsen och längs Azovska sjön bort till Krimhalvön, som ju Ryssland har kontrollerat i de senaste åren, är också under väldigt hårt tryck. Och då blir det här som återstår, terrorbombning av civilbefolkningen. Mm.
Efter nattens attacker så känns ju en fred långt bort, men ett samtalsämne som trots det cirkulerar i Europa är ju hur och när Europa ska förhandla med Putin. Eller hur, Andreas?
Jo, men så är det. Alltså, det här är ju en fråga som man får säga har bubblat en hel del i Bryssel i alla fall. Dels bland politiker men framförallt i medier där man ju också har spekulerat rätt friskt kring vem som då skulle kunna kliva fram här och faktiskt prata med Putin.
Mm. Och Fredrik Löjdqvist, då ska Europa prata med Putin eller inte? Vad tänker du?
Ja, för tillfället just nu ser jag inga förutsättningar för den här meningsfulla samtal med Putin som kan åstadkomma något gott.
Debatten om samtal med Putin då, varför just nu? Jo, en tydlig anledning är signalerna från USA:s utrikesminister Mark Rubio på senare tid.
If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing.
Ett Washington där som mer eller mindre inte vill fortsätta driva meningslösa samtal, hörde vi Marco Rubio säga. Fredrik Lejdqvist, Trump sa ju från början att han skulle lösa kriget på 24 timmar. Men det vi hör nu, är det så att USA håller på att lämna det här förhandlingsbordet?
Ja, för tillfället i varje fall, och det har vi väl kanske sett tecken. Det har ju inte varit någon aktivitet på ett tag nu, så att det här bara bekräftar det. Och den amerikanska strategin som vi såg tidigare, framförallt under förra året, det var ju att sätta press på Ukraina och utlova en del fördelar för Ryssland och då försöka ändra den ukrainska kostnadskalkylen i det här. Och det inte ens det lyckades. Och nu är också USA upptaget på annat håll här med Iran och så vidare.
Mm. Och Fredrik Wadström då, hur ser du på det? Eller hur ser Ryssland på det här? Samtalen börjar stagnera, menar USA. Hur ser Putin på det?
Ja, det är en intressant situation för Kreml, eftersom Ryssland ju har haft en taktik att försöka förhala, dra ut på det och göra de här samtalen ointressanta för omvärlden. Att försöka få omvärlden att vända sig bort från kriget och så att säga lämna spelplanen öppen för Ryssland. Men nu visar det sig ju att den här kalkylen ju inte riktigt har gått i lås, eftersom det som då Ryssland tänkte sig förmodligen att om USA försvinner som en intresserad part i det här, då kommer Ukraina att försvagas och vi kommer att ta över i kriget och rulla framåt i frontlinjerna. Och vi ser nu att det inte händer och att det kanske snarare för tillfället är Ukraina som har något litet initiativ där på fronterna. Och då är det ju problematiskt att man har liksom fått bort USA ur leken genom att spela det här förhandlingsspelet när man förhalar och ändå inte fått liksom spelet dit man vill.
Man kan väl tillägga där att alltså, Trump-administrationen och dess förhandlingstaktik och att man var beredda, vilket man visade förra året, att man var beredda att belöna Ryssland för sin aggression, var ju en möjlighet för Putin och Ryssland, men inte ens det lyckades nu så att säga.
Men det här förhandlingsspelet då, Ukraina ber ju nu EU att hjälpa till att förhandla fram ett slut på kriget. Och i slutet av förra veckan så samlades ju EUs utrikesministrar för ett informellt möte på Cypern. Jag läste en artikel, Andreas, om att de njöt av det vackra vädret och badade till och med.
Mm. Ja, men man får väl passa på och bada när det är Cypern som har EUs ordförandeskap och det informella möten på ställen som Ayia Napa och sådär. Mm. Om en månad så tar ju Irland över och jag vet inte riktigt hur badmöjligheterna ser ut utanför Dublin eller Wicklow, men det låter inte lika lockande som Cypern.
Inte det, nej, jag tror detsamma. Men utöver bad och sol så fanns ju på agendan den viktiga frågan om just Ukraina.
We need to seize the opportunity of the US decision to pose their involvement in the negotiation process between Ukraine and Russia in order to be finally at the table. And we also have to define someone to embody the European message.
Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina. Och personligen så är jag orolig över att det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
Ja, sist är vår svenska utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hörde också Belgiens utrikesminister Maxim Prevot som tycker att det är viktigt att EU kliver fram. Och vår svenska minister tycker ju då lite motsatsen. Andreas, man inte är överens här, nej?
Nej, det är man ju inte. Och det är klart att det har ju höjts en del röster den senaste tiden om att EU eller Europa borde prata med Putin. Och vi hörde ju då att det var vissa EUs utrikesministrar som var inne på den linjen, som belgaren Prevot, som säger att ja, men när USA drar sig tillbaka här, ja, men då borde EU ta tillfället i akt och få den där platsen vid förhandlingsbordet som vi har efterfrågat så länge. Och även Österrikes minister var inne på samma linje. Hon försökte också lugna de här andra ministrarna som kanske är mer skeptiska genom att säga att vi behöver inte välja mellan att pressa Ryssland eller förhandla, utan man kan göra båda sakerna samtidigt. Men med det sagt så var det ändå ganska många utav de andra utrikesministrarna som var mer försiktiga, särskilt de som kommer från länder som ligger närmare Ukraina och Ryssland. Jag tänker på de baltiska länderna, de nordiska länderna och vår svenska minister Maria Malmö Stenegård till exempel. Jag var inte själv på plats där på Cypern, men hon ringde faktiskt upp mig väldigt tidigt den morgonen medan jag lagade frukost och sa ju det att det inte alls är läge att prata med Putin. Och vi hörde ju här att hon var orolig för att det skulle kunna minska viljan att stötta Ukraina om man skulle sätta sig ner nu i fredssamtal med Putin. Ja, men då skulle det kunna minska länders vilja att stötta Ukraina, och det ser man redan tecken på idag, menar hon, att när EU till slut har lyckats få det här lånestödet till Ukraina på 90 miljarder euro på plats, då har intresset för att stötta Ukraina nationellt minskat. Och det där är ett problem faktiskt, för att även om 90 miljarder euro, det är mycket pengar, men det ska räcka för i år och nästa år. Och det täcker ungefär 2/3 av Ukrainas finansiella behov, så landet behöver ju snarare mer stöd och inte mindre, vilket hon är rädd för då.
Fredrik Löjdqvist då, rådets ordförande Antonio Costa, han sa ju också här om veckan att man ser ett potential för samtal med Putin. Vad tänker du om att man inte går på samma linje här bland utrikesministrarna?
Ja, därför att det finns olika bedömningar inom EU om vad som står på spel och Putins krigsmål och vad som är möjligt att åstadkomma. Och det finns också inrikespolitiska stämningar i olika länder som ledarna också måste ta hänsyn till. Och sen så pågår det väl också en positionering här mellan medlemsländerna och EU-institutionerna och mellan olika medlemsländer. Men som sagt, för att man ska komma till någon form av meningsfull situation där man kan uppnå någonting, så måste kostnadskalkylen förändras, precis som svenska utrikesministern sa. Nämligen att öka trycket på Ryssland och öka stödet till Ukraina och med långsiktiga signaler.
Men du bekräftar ju den här splittrade bilden, men är det ett problem att åsikterna går isär?
Ja, det är klart att Europa måste ju stå enigt och uthålligt över tid, därför att det som krävs för att den här kostnadskalkylen ska ändras, det är ju att det sker en enad, långsiktig, uthållig säkerhetspolitisk signal till Moskva. Och den här splittringen, man kanske inte ska överdriva den heller, men det ger ju möjligheter för Putin att splittra, för en av Putins mål, det är ju att underminera Europas och västs sammanhållning och beslutsamhet, försvaga EU och ytterst försvaga trovärdigheten i NATOs avskräckningsförmåga och så vidare. Så att det öppnar ju upp möjligheter för Putin att exploatera, utnyttja sån här splittring inom EU, och vilket man har gjort på ett mycket, mycket skickligt sätt tidigare.
Mm. Och en annan EU-makthavare som ju också då menar att Putin kan gynnas av den här splittringen, det är utrikeschef Kaja Kallas.
Now I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table.
Kaja Kallas där, utrikeschef, det kan vara en fälla, tänker hon. Andreas, på vilket sätt skulle det här kunna vara en fälla, som hon säger?
Nej, men det handlar ju om att Putin då vill ge sken av att han vill prata om fred, men i själva verket så vill han bara förhala, och han vill inte alls förhandla om en riktig fred. Utan tvärtom, som Fredrik Wahlström beskrev tidigare, så har ju vi sett stora attacker från Ryssland mot civila i Ukraina, och Ryssland har snarare trappat upp tonläget, bland annat hotat ambassader från andra länder i Ukraina, bland annat EUs ambassad och EU-ländernas, vilket man ser då som krigsbrott. Så att hela den här situationen, det är det som Kallas beskriver som en fälla, det vill säga att Putin är inte genuint intresserad av fred.
Mm. Fredrik Wahlström då, Kallas varnar för en fälla. Hur bedömer du Putin här? Är det liksom en strategi som han har, att Europa ska fastna i namndiskussioner och debatter och förhandlingar? Är det det han vill?
Ja, men Ryssland har ju länge, sedan långt före det här storskaliga kriget i Ukraina, försökt hitta sätt att splittra Europa. Och planen var nog den 24 februari 2022, när man gick in på bred front i Ukraina med sin armé, att det skulle så att säga leda till att visa att Europa är svagt och splittrat och inte kommer överens. Och även om vi kan se sådana tendenser då och då under de här diskussionerna, så har ju de här förväntningarna från Kremls håll underträffats. Alltså Europa har ju stått mycket mer enat under de här åren än vad Putin räknade med. Och man ska också komma ihåg att strategier, ja, det finns vissa långsiktiga mål från Rysslands sida, men Putin är ju också en väldigt kort tänkande, alltså korta cykler, korta schackdrag, och han ändrar ju ofta, så att han prövar det här och sen, så om inte det funkar, då prövar han något annat, så att jag tror man ska se det så snarare. Mm.
Men Ukraina i det här läget då, därifrån man ändå sagt att man vill att Europa ska steppa upp, vad vill Ukraina?
Jag tycker det har varit tydligt att Ukraina höll ut väldigt länge efter att Trump-administrationen kom på plats förra vintern, så hur illa kommunikationen än var med Washington, så sa ju Zelensky och den ukrainska ledningen att vi tror på det här samarbetet och vi är väldigt måna om att ha USA med oss. Och sen har vi sett de senaste månaderna hur det där har nästan försvunnit från retoriken, att Ukraina nästan har gett upp USA och tänkt att nej, vi måste gå en annan väg. Och sen har det ju visat sig nu också att man faktiskt inte har kollapsat militärt och att det ekonomiskt fortfarande med det här nya stödet framförallt då från EU har hållit sig, kunnat hålla ekonomin och landet igång. Och nu låter det ju annorlunda. Nu pratar man ju mycket mer med EU och om EU och har inte alls samma retorik vad gäller USA, att det liksom är det viktigaste på jorden.
Det viktiga här tror jag är att komma ihåg att för Putin och Ryssland så är samtal om vad det nu än skulle handla, är ju inte, det finns liksom ingen genuin avsikt att försöka lösa problemet eller avsluta kriget, utan krigsmålen ligger kvar och de har legat kvar egentligen sedan 2014 när aggressionen mot Ukraina började. Utan om Ryssland skulle hamna i något samtal, då kommer de förhandlingarna bara ha en fortsättning av kriget fast med andra medel, för krigsmålen ligger kvar och också de övergripande målen. Det här handlar inte bara om Ukraina, utan det handlar om att försvaga och underminera EU och NATO också. Däremot så kan Ukraina ha ett intresse av att upprätthålla kommunikationskanaler så att man kan förhandla om frisläppande av fångar och sådana mer tekniska saker.
Men om det nu är så att USA ändå börjar liksom lätta från den här stolen vid det stora blanka bordet, förhandlingsbordet mitt emot Putin, borde Europa liksom ändå inte vara snabbt på tå och ta platsen? Vi minns ju förra året när det var krismötesläge i Europa, när Europa inte fick sitta med vid bordet när USA och Ryssland förhandlade. Hur ska man liksom förstå det där?
Ja, alltså de diskussionerna som fördes i Europa förra året, det handlade ju om att förhålla sig också till Trump-administrationen och de stora risker man såg, nämligen att Trump-administrationen var beredd att belöna Ryssland för sin aggression och förhandla bort stora delar av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Så det var ju en fråga om skademinimering, men också att upprätthålla en relation till USA, därför att varken Europa eller Ukraina ville sitta med Svarte Petter och få skulden av Trump för att det inte blev någon uppgörelse eller någon deal som Trump talade om. Sen ska vi, när vi pratade om Europa här, så måste vi också definiera vad Europa är, därför det som mobiliserades förra året, det var ju inte så mycket EU, utan den här Coalition of the Willing som också inkluderade andra länder, Storbritannien och utanför. Och där man då pratade om, lite felaktigt, men alltså olika former av säkerhetsgarantier för Ukraina för man skulle kunna upprätthålla. Så det där måste man också definiera, vilket är detta Europa som i så fall skulle prata med Putin och om vad.
Jag tänker att om man tar ett steg liksom tillbaka, så har ju EU eller Europa hela tiden velat vara med i de här samtalen, men man har ju liksom lagt fram två grundläggande krav eller önskemål från den europeiska sidan, och det första är ju att inga samtal ska ske om Ukraina utan Ukraina, det vill säga det är Ukraina och enbart Ukraina som kan bestämma vad som är en acceptabel fred, och det andra det är att Europa måste inkluderas, för det här handlar om Europas säkerhet, och man vill helt enkelt undvika, som vi pratade om liksom förra året, att Ryssland och USA skulle besluta över Ukrainas och Europas huvuden. Så det är ju liksom själva grunden. Sen exakt hur man når dit, det är ju inte helt enkelt för de 27 EU-länderna att enas om vad som är den rätta vägen framåt. Om vi tittar på USAs roll så säger ju de flesta europeiska ledare att de ändå stöttar att USA leder den här processen, för att USA, det ger en tyngd, en, kanske en respekt inför Ryssland, det är världens största militärmakt och så vidare. Sen är det klart att det där blir ju problematiskt när USA böljar fram och tillbaka när det gäller amerikanska sympatier. Om vi har stundtals att amerikanerna kommer med ryska talepunkter, ja, men då är det ju ett problem. Men om man kan få med sig USA på en mer europeisk linje så är det väldigt bra. Men sen blir ju frågan också då, vad blir Europas roll här?
Ni alla är ju liksom överens om att Putin inte vill ha fred, men trots det så är vi ju i ett läge där man får en uppfattning om att det pågår någon typ av diplomatscoutande, jakten på Putin-viskaren, om man kan säga så. Namn som nämnts på den europeiska sidan som skulle kunna prata med Putin är ju Finlands president Alexander Stubb, den tidigare presidenten Sauli Niinistö, vi har Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel. Vem har vi mer på listan? Jo, Italiens Mario Draghi, tidigare premiärminister och tidigare chef för Europeiska centralbanken. Och det har också klunkat som den nuvarande rådsordföranden Antonio Costa eller den tidigare kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker. Många namn, Andreas, en salig blandning kan tyckas. Eller ser du, har de någon gemensam nämnare, alla de här, Andreas?
Ja, den gemensamma nämnaren är väl att de är eller har varit tunga europeiska ledare, kanske med viss förmåga att kunna prata med Putin potentiellt. Men vi kan ju titta lite närmare på dem, och tittar vi på de finska kandidaterna, ja, men där har ju Finland en ganska lång historik av att gå en balansgång mellan väst och Ryssland, och Alexander Stubb har dessutom varit ganska framgångsrik med sin så kallade golfdiplomati med Trump och sådär. Sen är det klart att Finland har blivit medlem i NATO, det kan göra det svårare om man ska prata med Putin. Om vi tittar på Angela Merkel, den tidigare tyska förbundskanslern, hon har ju en rätt lång relation med Putin. Hon kan också ryska, så vitt jag vet. Men hon har också fått en hel del kritik i efterhand för Tysklands och EUs tidigare politik, där man satsade liksom på att ha handel och ekonomiska band med Ryssland. Det skulle göra Ryssland mer vänligt sinnad, och så blev det ju inte alls. Och det kan ju ligga henne i fatet. Sen har vi då Super Mario, Mario Draghi, som räddade euron under finanskrisen. Han ledde Italien och ingen annan kunde leda landet. Han har ju väldigt stor respekt inom EU, men frågan är hur man ser på honom i andra huvudstäder, i Kiev, i Moskva, i Washington, för det sägs ju att det här måste vara en person som kanske synkar med alla huvudstäder. Och sen så nämnde du Juncker, ja, men han kanske är en joker, och Luxemburgs utrikesminister Xavier Bettel nämnde ju på mötet förra veckan att, ja, men det finns alltid en luxemburgare till hans, lite skämtsamt men också okay, med en viss mått av allvar. Så att det finns ju flera kandidater här, och ett annat namn som har nämnts, det är också Kaja Kallas, EUs utrikeschef, som egentligen är den som borde prata för EU i utrikesfrågor. Men där har vi ju problemet att det finns ju spänningar och kanske en kamp om uppmärksamhet mellan henne och kommissionsordföranden Ursula von der Leyen, så det kan göra det svårt för henne. Och sen är det klart, vem vet, om det här drar ut på tiden, om det dröjer något år, ja, men då kan vi ju också kasta in visionären Macron i den här potten med potentiella kandidater när han inte längre är Frankrikes president.
Men är det någon av alla de här som har räckt upp handen och sagt att jag tar uppdraget?
Nej, det är det ju inte. Alltså, Kaja Kallas, utrikeschefen, har väl inte direkt sagt nej, och har ju också sagt att, ja, men titta EUs fördrag, vad som är min roll, jag ska prata för Europa. Men hon har också skrattat en del när hon har fått frågan om det, så att det kanske inte är så troligt. Och sen är väl Alexander Stubb den som kanske har räckt upp handen allra mest. Det är nog inte en spikrak hand uppåt, men jag tror nog han skulle vara sugen, och han brukar också vilja stå i rampljuset, så att det skulle väl kunna tala för Alexander Stubb.
Han har sträckt på sig lite där. Fredrik Wadström då, alltså Putin vill ju också komma med sina förslag här, och han har ju då kommit med en 82-årige Gerhard Schröder, den tyska socialdemokratiska förbundskanslern, som var det mellan 1998 och 2005. Hur tänker Putin där, tänker du?
Ja, fast det förslaget var ju som att säga, vi vill ha någon inifrån våra egna korridorer. För att efter 2005 så har ju Schröder i första hand varit representant för ryska staten och ryska näringslivet i någon slags kombination i intressen som har handlat om gas och energifrågor, och har ju stått på Kremls lönelista, men också varit en ganska aktiv lobbyist för Ryssland i Europa.
Inget aktuellt namn för EU, tänker jag, Andreas.
Nej, det här är ju helt uteslutet. Jag hörde också att Ukraina, jag tror det var utrikesministern som sa det, att ja, men då kan ju Putin lika gärna föreslå andra ryssvänliga kändisar som amerikanska skådespelaren Steven Seagal eller Frankrikes Depardieu till exempel.
Mm, så pass. Men Fredrik Lidqvist, jag vet ju att du inte tänker dig att ett samtal är det som ska hållas just nu, men alla de här namnen som ändå far runt, det är ju inte en jakt på en neutral medlare här, för EU står ju på Ukrainas sida och stöttar Ukraina i kriget. Om det ändå skulle bli någon av de här, någon annan som kliver in, vad är det för roll man får liksom?
Ja, det är ju den helt avgörande frågan, och det måste man måste ju komma överens om ett mandat inom EU först. Vad är det man vill uppnå med det här, och vilken tyngd har man, och vad kan man sätta bakom de här orden? Och igen, risken finns ju där att EU kommer att ha svårt att ha en helt enad linje där, så att där finns ju definitivt risker och också öppnar upp möjligheter för Putin att utnyttja. Helt enkelt. Men jag tror att den här namndiskussionerna, dels är det ju delvis en medial fråga som har dykt upp nu de senaste veckorna.
Mm.
Men och det är väl också ett sätt för olika krafter och olika personer att om man skulle komma i en situation där någon form av samtal skulle föras, att man börjar positionera sig själv. Och olika länder, olika personer, och om det är från medlemsländerna eller om det är från institutionerna och så vidare. Men det är ytterst kommer det här vara en fråga som avgörs på högsta nivån, på stats- och regeringschefsnivå, och inte bland utrikesminister eller någonting sånt.
Nej, men alltså, tänker du då som vår svenska utrikesminister att det är många män här som vill hamna i historieböckerna?
Det är klart att det finns säkert en hel del av dem som nämns här som drivs av personliga ambitioner, ja.
Mm.
Jag läste igår, tror jag det var, att Zelensky hade föreslagit att Europa skulle företrädas av E3, alltså de tre största länderna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Mm.
Men det tänker jag skulle kunna vara också rätt konstigt om vi tänker oss en situation där man faktiskt skulle förhandla om fred och Ukraina skickar en representant, Ryssland skickar en, och om vi har någon form av mer neutral medlare, låt oss säga USA eller Turkiet eller något annat land, de skickar en och så kommer vi med tre europeer. Det blir ju också, frågan är om det där skulle funka, utan då kanske man faktiskt behöver ett sändebud. Men då, precis som Fredrik Lundqvist säger, då behöver man ju faktiskt ett mandat. Vad ska den personen i så fall förhandla om?
Mm.
Det här väcker ju mer generella frågor om så att säga Europas geopolitiska roll och aktörsroll och vilket aktörskap man har och med vilken kraft man kan tala. Så att det är ju en mycket större fråga än bara vem som skulle prata med Putin, men det blir ju en fråga som blir mer och mer aktuell i den omvärld vi lever nu med mer och mer problematiska relationer till USA och Kina och så vidare. Så att den här typen av diskussioner kommer ju att fortsätta, så att säga, hur talar, hur agerar och med vilken kraft och vilket mandat agerar Europa på den geopolitiska scenen?
Mm. Fredrik Wadström, med natten i tanken, nu verkar ju inte vara tiden att prata med Putin, men när skulle det kunna vara då? När skulle man kunna se ett gynnsamt startläge för att föra såna här diskussioner överhuvudtaget?
Antar att det skulle vara när Ryssland faktiskt signalerar att de på riktigt är intresserade av att avsluta kriget, och att det inte är någon, så att säga, dubbelsignal att det kanske är en paus men att det kan när som helst dra igång igen, utan det på riktigt kommer signaler från Kreml att nu vill vi ha slut på det här.
Och vad skulle krävas för att höra det?
Ja, det finns ju ett fåtal scenarier. Ett är att Putin kanske inte längre sitter vid makten.
Mm.
Det skulle vara en möjlig öppning för någon annan att föra en annan politik. Ett annat skulle vara att det går så dåligt för Ryssland både vid fronten och i ekonomin att de inte har något val. Men vi är ju inte vid något av de ställena just nu.
Nej. Men var vi då är att det är val i Armenien här i veckan, och du, Fredrik, ska ju resa dit, och där har vi också tunga ingredienser, både Ryssland och EU. Du reser ju till Yerevan senare idag. Valet då i det här lilla landet med 2,9 miljoner invånare beskrivs ju som ett vägval mellan öst och väst. Vad är det som står på spel för Armenien om vi riktar blicken ditåt en stund?
Ja, vem hade trott att det skulle vara en av de stora nyhetsberättelserna våren 2026?
Det är det.
Men det har ju att göra med att alla är intresserade av den där regionen. Att det har blivit en skärningspunkt för så många intressen. Ryssland har ju sina gamla intressen. Det här var ju en del av ryska imperiet en gång i tiden. Sovjetunionen sträcktes ju ända ner hit fram till för 35 år sedan. Och vi har USA där Trump har gått in och stöttat den sittande premiärministern inför valet. Och EU var ju där för bara en månad sedan och hade toppmöte och tog dit Zelensky som höll tal inför både armenierna och EU-ledarna. Så att det här har ju blivit en otrolig häxkittel av olika politiska krafter som verkar. Turkiet finns i bakgrunden förstås.
Men förklara varför. Varför har det blivit en sån här häxkittel?
Ja, men det har ju i grunden kan man väl säga att det också har att göra med kriget i Ukraina. Alltså att det spiller ju över på en massa frågor. Vi såg förra året hur Moldavien blev en dragkamp mellan EU och ryska intressen, och fortfarande är det. Och det har ju blivit som en slags löpeld nu i regionen. Vart ska man vända sig? Ska man gå närmast EU? Ska man ha en demokratiskt öppet samhälle, eller ska man knyta sig närmare Ryssland, få billig rysk gas och olja, men kanske ge upp självbestämmande eller också få ett mer repressivt samhälle? Det är alla de här frågorna som är på bordet i flera länder, och just nu är det ett av de minsta länderna där strålkastarljuset riktas mot.
Andreas, den här dragkampen då från EU-sätt, på vilket sätt blir valet i Armenien viktigt för EU?
Nej, men det blir viktigt, och det är klart att för EUs del så vill man ju att länder i den här regionen, men generellt, ska närma sig EU snarare än Ryssland. Och det var ju också någonting man pratade om på utrikesministermötet förra veckan, att man inte vill se, som vi har sett tidigare, ryska påverkanskampanjer inför val, som i Armenien nu eller Moldavien tidigare, eller för all del inför val inom EU-länder. Och samma sätt med när det gäller närvaro av ryska soldater, och just i Armeniens fall så var det ju ryska trupper som skyddade den armeniska minoriteten i Nagorno-Karabach. Och det här kan ju Fredrik Wahlström betydligt mer om än vad jag kan, så han får rätta mig om jag säger någonting tokigt här. Men
han skakar på huvudet,
det var ju när de ryska trupperna stack därifrån som Azerbaijan, grannlandet, bara gick in och tog över regionen. Och det EU vill göra nu i det här läget som är nu, det är ju att erbjuda ett alternativ, inte genom militära trupper, men genom finansiellt stöd, genom samarbeten, genom handel och så vidare, och att skicka budskapet att man säger, ja men titta här, kom hit till oss, till den europeiska varma demokratiska värmen så att säga. Och som av en händelse så ska ju både EUs utrikeschef Kaja Kallas och utvidgningskommissionären Kos hålla tal idag, tror jag, där det kan komma nya förslag eller nya löften om mer stöd till Armenien. Och det är klart att det är ju inget sammanträffande att det kommer samma vecka som Armenien håller val. En detalj bara när vi pratar om närmande till Armenien. Armenien är ju fortfarande formellt en del av det euroasiatiska samarbetet med Ryssland, vilket försvårar. Så man kan till exempel inte få ett frihandelsavtal med EU så länge man är en del av det samarbetet med Ryssland. Men sen får vi ju se vad som händer efter valet, vilken väg man väljer framåt här.
Fredrik Leidqvist, du följer ju den här regionen nära. Alltså jag ser en våg framför mig. I ena skålen har du Ryssland, i den andra EU. Åt vilket håll lutar Armenien nu under nuvarande premiärminister Nikol Pashinyan?
Ja, Armenien har ju genomgått en anmärkningsvärd kursförändring de senaste åren, från att ha varit kanske en av Rysslands absolut närmaste allierade av historiska och säkerhetsskäl och så vidare, till att nu fjärma sig från Ryssland och vilja närma sig väst och EU. Och det är mycket som står på spel. Det här valet är ju ett ödesval. Dels handlar det om ett mer strategiskt geopolitiskt val mellan Ryssland och väst. Men också för Pashinyan och hans parti, för att också kunna lägga kriget och förlusten av Nagorno-Karabach bakom sig och så vidare. Problemet då för Armenien är, precis som sades tidigare här, är att man är då ekonomiskt beroende av Ryssland och den här Eurasiatiska unionen. Och ryssarna försökte ju nu sätta press, och man hotade ju att man skulle kasta ut Armenien ur den här Men det finns liksom ingenting på andra sidan. Ja, EU skulle kunna erbjuda ett frihandelsavtal och ett politiskt associeringsavtal eller någonting sånt. Men för det krävs också kanske att man har ett fredsavtal plats på först, att man kan öppna upp gränsen mot Turkiet för att den vägen komma ut. Och en annan anledning till att det här har fått så stor betydelse, det är ju att Georgien, som tidigare var ett väldigt västorienterat, USA-vänligt och EU-orienterat land, har ju helt svängt riktning och anpassar sig efter Ryssland har blivit väldigt auktoritärt. Det fanns ju länge en föreställning också i väst om att sättet att hantera länderna mellan EU och NATO och Ryssland var att det skulle vara någon slags buffertzon eller någon gråzon där man kunde parkera länder som Ukraina och Georgien och Armenien. Det vi nu vet efter 2022, att det var ju inte en del av lösningen, utan det var ju en del av problemet. Alltså man kan inte leva i den här gråzonen. Och problemet för Armenien då, att det här, det EU är ju inte berett att, så att säga, ge Armenien ett EU-medlemskapsperspektiv eller någonting sånt. Så att det kommer att krävas ett leap of faith för den armeniska befolkningen. Att liksom, ska man lämna Ryssland, så måste man veta att det finns ett alternativ. Mm. Och det alternativ, man ser en färdriktning, men det finns inget tydligt alternativ idag.
Vill du lägga till något, Andreas?
Ja, men jag tänker att det där är alltid svårigheten för EU. Det vill säga att närmandet till EU, det kommer ofta med krav på landet, demokratiska krav och en hel del annat. Medan samarbete med Ryssland, ja, men då finns det inte så mycket skrupler, utan då kan man få, man kan vara ganska auktoritär och det ställs inte krav och man får ekonomiska fördelar. Så att det är ju ständigt EUs utmaning egentligen.
Sen kan man ju lägga till att EU har ju ändå gjort väldigt stora politiska investeringar. Som nämndes här, så hade man då för första gången ett EU-Armenien-toppmöte. Den här europeiska European Political Community, som är en sammanslutning då där Ryssland och Belarus inte är med, sammanträffade samtidigt. Och också Trump har ju gått ut och uttryckt sitt stöd till Pashinyan här. Mm. Vi ska komma ihåg att det var USA och inte Europa som förhandlade fram, så att säga, inte freden, men det som kan leda till en fred mellan Armenien och Azerbaijan. Så att det är stora intressen på spel, och runt om här så finns Turkiet, som nämndes, och också Iran i bakgrunden.
Ja, det står mycket på spel, och som du säger, Fredrik Wadström, så finns det hur mycket som helst att berätta om Armenien, och du ska ju dit nu. I ett av dina reportage här som jag lyssnade på tidigare i veckan, så beskriver du hur Ryssland både hotar och lockar. Alltså det armeniska folket, vad säger de vid möten som du gör?
Ja, det finns ju flera olika linjer i det där. Ett är ju att folk är ju besvikna på Ryssland och vill inte ha med Ryssland att göra. Sådana strömningar finns det ju i samhället. Men det finns ju också en rädsla. Alltså om man nu skulle överge det här samarbetet och välja en annan väg, kommer det att leda till fattigdom och politisk instabilitet? Så att det är ju olika grupper tycker på lite olika sätt här.
Som det brukar vara. Vi kommer i alla fall, eller kan, följa din resa och din rapportering från Armenien under de närmaste veckorna här. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Vi har ju också dig i vår systerpodd, Radiokorrespondenterna Ryssland. Fredrik Löjdqvist, säkerhetspolitisk expert och chef vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet. Och som alltid, Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Producent Therese Rosenvinge, jag heter Katarina Spore Gustafsson. Tack för att ni har varit med oss.